السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، داردن تريد لكونا إفكارين بو كتاب الرقاء فرون صحيح البخاري ده بيقولين عن أسبكتر حديثر و قرآن بشر سنتم ترب رقائق vad som mjukar upp ens hjärta, renar ens själ. Och detta är ett ämne som vi alla är i stort behov av. Vi började förra veckan med kapitel 7. Bab ma yuhaddaru min zahrati dunya wa tanafusu fiha. Varningen för att låta sig bedras av det världsliga livet och att tävla i det världsliga. Och vi nämnde ju där många vackra haditer i ämnet. Att det här livet bara är tillfälligt. Det är kort. Det är en fröjd för ögat. Det är skönt, vackert att se. Det finns vissa njutningar i detta liv. Men i slutändan så är det ingenting jämfört med nästa liv. Och att profeten alaihi salatu wassalam berättade att det skulle komma en tid där Allah skulle öppna dunya, det världsliga, för muslimerna. Och hur det skulle leda till att vissa av dem börjar att tävla med varandra i det världsliga. Vilket i sin tur skulle leda till girighet, till avund, till hat, till bojkott. Och till att de till slut kommer att gå under. Så som folket innan oss gick under. Och därför ska man vara på sin vakt. Och inte låta sig förföras av det världsliga livet. Utan veta dess sanna värde. Att Allah subhanahu wa ta'ala skapade oss inte för detta liv. Utan Allah skapade oss för det kommande livet. Eller hur? Det nästa liv är det riktiga livet. Det är det eviga livet. Det här livet är bara kort. Det här livet är bara tillfälligt. Och det är ett test. Där vi har vägvalet. Att välja den goda vägen till Allah azza wa jalla, till paradiset. Eller den onda vägen till Satan och hans helvete. Thumma hadaynahu najdayn. Så vi har de här två valen i detta liv. Och det gäller att göra rätt val. Och vi nämnde också att man har fått tillräckligt med chanser. Och vissa får så långt att de får till och med leva upp till 60 år. Och för att då hitta vägledning i detta liv och visas hela tiden Allah azza wa jalls tecken. Så alhamdulillah, sanningen finns där för den som söker den. Och den rätta vägen finns där för den som vill gå den. Så det gäller bara att kämpa och att försöka gå den rätta vägen. Vi stannade vid hadith 6428. Hadith Imran ibn Hussein radiyallahu anhu. Där han säger att profeten sallallahu alaihi wasallam säger Khairukum qarni. De bästa av er är min generation. Och sen de som kommer efter. Och sen de som kommer efter. Och så sa han Imran. Jag vet inte om profeten alaihissalatu wassalam efter två gånger nämnde en tredje gång. Alltså om han nämnde två eller tre generationer. Och sen så sa han. Det kommer efter dem ett folk. Som vittnar utan att man har bett dem vittna. Och de kommer att bedra, svika. De går inte att lita på. Och de kommer att avlägga löften som de inte kommer att hålla. Och ett tecken bland dem är fetma. Och det nämndes också i hadithen efter, liknande riwaya på hadithen, alltså narrering. Och det är att profeten alaihissalatu wassalam sa, de bästa av folk är min generation och sen de som kommer efter och sen de som kommer efter. Och sen så kommer det komma ett folk som vittnar och svär innan det att man har bett dem att vittna. Ja. Den här hadithen är jätteviktig och innehåller många, många viktiga lärdomar som vi måste ta åt oss. Så här nämner Imran ibn Hussein radiyallahu anhuma att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa khairu kum qarni. De bästa av er är min generation. Allah subhanahu wa ta'ala har ju sagt i Koranen kuntum khaira ummati ukhrijat linnas. Ni är det bästa av folk som tagits fram för folket. Profeten Muhammeds umma, alaihi salatu wassalam, är den bästa umman, det bästa samfundet. Alla profeter har haft sin umma, sitt folk, sina följare. Men Allah Azza wa Jalla har ärat profeten Muhammad a.s. med att han är Khatam al-Anbiya, sigillet, den sista av profeter, den bästa av profeter. Och att han är också den som kommit sist av alla. Och den som har fått den bästa umman, den bästa boken. Och de har andra många förträffligheter. De första som kommer att komma in i paradiset, den största andelen som kommer att vara i paradiset och så vidare. Så överlag är denna umma den bästa umma. Okej? Men vem är bäst av bäst? Vem är de bästa av de bästa? Hänger ni med? Det finns ju alltid toppen i eliten av de som är bra. Och det här nämns i denna hadith. Och det är att profeten a.s. sa att de bästa av folk är min generation. De bästa i denna umma är min generation. Och det här syftar till as-sahaba radiyallahu anhu. Profetens kompanjoner. Och jag vill att vi ska verkligen förstås på denna hadith. Och då ska vi inte stressa. Vad är en sahabi för det första? Är det någon som vet definitionen av en sahabi? Låt oss inte passera detta begrepp innan vi alla har förstått oss på det. Vad är definitionen av en sahabi, Abra?
Den som har sett profeten Sallallahu, den som har trott på honom och dött på det.
Ahsan. Den som träffade profeten Muhammad Sallallahu, såg honom, trodde på honom och dog på el-islam. Dog som muslim. Vissa ulema tar bort just ordet sett honom, för vissa var blinda. Men överlag är det en väldigt liten del. Så att de som träffat profeten Muhammad a.s. trott på honom och dött som muslimer. Det här är en sahabi. Taib. Så sahaba är de bästa av folk. Den bästa generationen. Och här nämnde de lärda alla sahaba utan undantag är bättre än varenda individ som kommer efter sahaba. Efter sahaba kommer ett tabi'un. Sen de som kommer efter. Det är de som var muslimer och träffade sahaba. Generationen efter sahaba kallas för tabi'un. Det är generationen som är näst bäst. Och sedan generationen som kommer efter dem. Atba'u tabi'un. De som träffade tabi'un. De som träffade, de som träffat sahaba. Så här nämndes då tre generationer. Och dessa tre generationer kallas för al-qurun al-mufaddala. De tre förträffliga eller överlägsna generationerna. Och de kallas också för salaf och salih, de rättfärdiga föregångarna. Och här nämndes det då att sahaba radiyallahu anhum är de bästa av folk. Och som jag sa tidigare så har de lärda sagt att varenda individ från sahaba är bättre än vem det än må vara som kommer efter sahaba. Genom du kommer någon från ett tabi'in som dyrkar Allah otroligt mycket, han är otroligt kunnig och liknande, så är en person som träffat Muhammad a.s. 10 minuter, trott på honom, gått tillbaka till sin by, praktiserat islam som pelare, bättre än honom. Inget snack om saken. Varenda person från sahaba överträffar alla som kommer efter dem fram till domedagen. Och därför så nämnde profeten Muhammad a.s. Läta subbu ashabi. Förtala inte mina sahaba. För wallahi, om någon av er skulle skänka lika mycket som berget av Uhud, motsvarande i guld, så skulle det inte värderas till så här mycket mjöl, en handfull av mjöl som sahaba skänkte fi sabilillah. Yani, vi kan aldrig tävla med sahaba. Hur mycket gott vi än gör så kan vi aldrig uppnå den goda gärningen och förträffligheten av att ha sett profeten Muhammad a.s. och trott på honom under hans liv. Så det här måste vi ha förankrat i våra hjärtan. Att alla sahaba radiyallahu anhum är förträffliga. Kan man dra ut den här sladden? Alla sahaba radiyallahu anhum har en förträfflighet över varenda individ som kommer efter dem. Och här, när profeten Muhammad a.s. säger att de bästa av folk är min generation. Är ni bäst i vad? Är det någon som vet? Bäst i vad? Taqwa. I allt. Ahsant. Tvivla inte. Allt. De är bäst i allt. De är bäst i det viktigaste, i sin aqida. Sahaba radiyallahu anhu hade den renaste trosuppfattningen. Aqida. Tawhid. Fanns ingen bid'a, sekterism hos sahaba radiyallahu anhu. De var alla enade på på en och samma akida. Ingen av sahaba tillhörde någon avvikande grupp någonsin. Alhamdulillah. De hade den bästa ibadan, den bästa dyrkan till Allah subhanahu wa ta'ala. De hade den bästa akhlaq och suluk, den bästa karaktär, moral, beteende. De överträffade alla som kommer efter dem i allt. Sahaba radiyallahu anhum är enastående. De är förträffliga. Och ingen är bättre än någon från sahaba radiyallahu anhum. Och det här är viktigt för att profeten Muhammad a.s. berättade att från domedagens tecken är att denna umma skulle komma att splittras. Så som tidigare umman, nationer splittras. Och ännu värre. Han nämnde att el-Yahud splittrades i 71 sekter. En nasara i 72 sekter. Och att denna umma skulle komma att splittras i 73 sekter. Wa kulluha finnar. Och att de alla är i elden förutom en grupp. Och då så sa man, ja Rasulullah, men hon, vilka är de? Och då så sa han, ma'ana alayhi al-yawm wa ashabi. De som är på det som jag och mina sahaba är på idag. Så det här är sanningens folk. Och han nämnde han vad? Att vill du följa sanningen, vill du vara räddad från helvetet, garanterad paradiset, så är sanningen bara en. Sanningen är inte flera. Därför är det så fel när vissa säger, jag är med alla grupper. Jag är inte med någon grupp, jag är med alla. Nej. Om profeten a.s. säger att 72 är i helvetet och en är i paradiset, kan du då säga att du är med alla? Då säger du indirekt, jag är i helvetet. Jag är med de som är i helvetet. Nej. Du ska eftersträva som muslim att vara med den enda räddade gruppen som ska till paradiset. Och här betyder det inte heller att de andra 72 är fördömda att brinna i helvetet för alltid. Nej, de är från muslimerna. De är från ahlul islam. Men de är ahlul wa'id. De kan straffas i helvetet. Och även om de hamnar i helvetet kommer de någon gång att hamna i paradiset. Men vem vill ens se helvetet? Vem vill ens närma sig helvetet? För att inte tala om att kasta sig i helvetet. Så vill du ditt eget bästa, är du mån och värnar om dig själv i nästa liv, så ska du alltid eftersträva att vara från denna räddade grupp. De som är den ta'ifatu al-mansura, den segerrika gruppen, firqatu najia, den räddade gruppen, ahli sunna wal jama'a, al-ghuraba, främlingarna, som har nämnts i flera hadithen. Och här nämnde profeten a.s. då beskrivningen av dessa personer som är på sanningen fram till domedagen. Och vad är deras beskrivning? Att de är på det som jag och mina sahaba är på idag. Det här måste ni komma ihåg. Det som jag och mina sahaba är på idag. Det är den enda rätta islam. Allt annat är avvikande. Det finns bara en islam. Det finns ingen modern islam. Det finns ingen islam 2000. Det finns ingen svensk eller europeisk islam. Det finns ingen förbättrad version av islam. Islam är från Allah subhanahu wa ta'ala. Den är fullständig. Den är komplett. Det går inte att lägga till eller ta bort någonting. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Och det är den bästa av religioner. Den bästa av uppenbarelsen. Och hur ska den förstås, praktiseras, implementeras? Så som den gjorde på profetens tid a.s. Så som profeten Muhammad a.s. och hans sahaba. Och lägg också märke till att han här kunde säga det som jag är på idag. Men han la till det som jag och mina sahaba är på idag. Varför? För att alla säger jag följer Koranen och Sunna. Om du frågar vilken muslim som helst, han kommer säga jag följer Koranen och Sunna. Ta i mig på vems förståelse. Det är där vi skiljer oss åt. På din förståelse? På grundaren av din sexförståelse? Nej. På sahabas förståelse radiyallahu anhu. För som vi sa, sahaba radiyallahu anhu var enade i sin akida, i sin trosuppfattning. Ingen av sahaba var sekteristisk eller tillhörde någon innovation eller grupp eller ideologi. Utan de var alla enade på sanningen. Ingen av sahaba var khawarij. Ingen av sahaba var qadariya, mu'tazila, jahmiya, förvrängde och misstolkade Allahs namn och egenskaper. Gjorde takfir på muslimerna. Gjorde uppror och liknande. Det här fanns inte hos sahaba radiyallahu anhu. De var enade på en och samma sak. Ingen av dem var från ikhwan al-muslimin, jama'at tabligh, hizb al-tahrir eller liknande. Alla de här grupperna och sekterna kom senare. Vilket är ett bevis på att de omöjligt kan vara sanningen. För att profeten a.s. och sahaba tillhörde inte dessa ideologier och sekter. Så då är de uteslutna från att vara från folket av sanningen. Eller hur? Rent logiskt. Kan någon argumentera mot detta? Vi säger till folk det är wajib att följa Koranen och Sunna. Och följa det som sahaba var på. Eller hur? Vi kan säga det. Kan någon komma och säga det är wajib att följa en viss sektgrupp eller ideologi eller annan person än profeten Muhammed a.s.w. Kan någon komma och säga så? Det är wajib. Du kommer inte till paradiset om du inte följer den här gruppen eller sekten. Kan man säga så? Nej, wallah. Jag säger till honom, stick härifrån. Vem är du? Är den här personen en profet? Är den här personen någon som har uppenbarelse? Nej. Alhamdulillah, islam är så enkelt, så tydlig för den som söker den. Eller hur? Så här nämns då att de bästa av generationer är min generation. Sahaba radiyallahu anhu. Och därför säger Allah subhanahu wa ta'ala också وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولِ att den som trotsar sändebudet efter det att bevisen kommit till honom وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ och följer en annan väg än de troendes väg. نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمْ وَسَأَتْ مَصِيرًا. Vi kommer att lämna honom på den väg han valt. Och han kommer då att hamna i helvetet. Så Allah subhanahu wa ta'ala nämner i Koranen, i denna ayah, att det som trotsar sändebudet efter det att bevisen kommer till honom och följer en annan väg än de troendes väg hamnar i helvetet. När Allah azza wa jalla uppenbarade Koranen, vilka var de troendes väg som vi här ska följa? Vilka var de? Sahaba radiyallahu anhu. Fanns ingen andra troende än sahaba radiyallahu anhu. Så den som följer en annan väg än sahabas väg kommer att avvika, kommer att gå vilse och kan hamna i helvetet i nästa liv. Så det är ingenting att ta lätt på. Utan det här är av största allvar. Det finns en väldigt vacker athar från Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu. Där han säger man kana minkum mutaassiyan falyataassa bi ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Den av er som vill ha någon att följa, en förebild, låt han då följa profeten Muhammed sahaba radiyallahu anhu. Fa innahum kanu abarra hadhihi al-ummati quluban. För det var de som i denna umma hade de frommaste av hjärtan. Wa aqalluha takallufa wa aqwamuha hadyan. Och det var de som minst överdrev i religionen. Wa a'maquha ilman. De som hade den djupaste kunskapen, de som överdrev minst i religionen, alltså det fanns inte med hos dem. Och de som hade den bästa vägledningen, fa'rifu lahum fadlahum wattabi'uhum fi atharihim, så känn till deras dygd och följ dem på deras väg. Fa innahum kanu 'ala al-huda al-mustaqim, för de var på den rätta, den raka vägen. Och det är ord av guld. Yani, vill du ha en förebild, vill du ha någon att följa, följ då profeten sahaba radiyallahu anhu. För det var de som hade den bästa, renaste, korrekta förståelsen av denna religion. Och då kommer du att hamna i paradiset. Eller hur? Rent logiskt. Sahaba radiyallahu anhu var där när Koranen uppenbarades. Det var de som talade Koranens språk. Det var de som talade profeten Muhammeds språk, alaihissalatu wassalam. Det var de som fick texterna förklarade för sig. Kan någon idag komma och säga att min förståelse är bättre än sahabas förståelse av islam? Kan man det? Nej. Det är rent logiskt. Så alhamdulillah, denna hadith tyder då på att de bästa av generationer är sahaba radiyallahu anhu. Och sen så säger profeten alaihissalatu wassalam och sedan de som kommer efter och sedan de som kommer efter. Så han nämnde här tre generationer. Vi sa att sahaba radiyallahu anhu är en homogen grupp. Alltså de är alla bättre än varenda individ som kommer efter. Men när det kommer till at-tabi'in och at-ba'at-tabi'in så är det generellt att at-tabi'in är bättre än at-ba'at-tabi'in. Alltså den andra generationen är bättre än den tredje. Men det kan komma någon från tredje eller fjärde eller femte generationen som är bättre än den andra. Någon individ, något undantag. Det kan hända. Där är det inte ristat i sten att varenda individ från andra generationen är bättre än den i tredje. Men överlag så är de bättre. Och hadithen tyder på vad? Att ju längre tiden går, ju närmare vi kommer domedagen, ju mera generationer som går, ju sämre blir folket. Och vad beviset på detta? Jo, att profeten alaihissalatu wassalam här sa att efter dessa tre generationer kommer det komma ett dåligt folk. Ett folk som vittnar utan att man ber dem vittna. De vittnar gärna falskt. Och de svär vid sina falska eder och vittnesmål. Genom de går och vittnar falskt i en domstol mot en person eller för en person. Och svär på Allah subhanahu wa ta'ala. Redan att vittna falskt, shahadat och zul, är från de största av kabair, de största av synder. Och sen Att frukta Allah så lite att man också lägger till att man svär på Allah gör saken mycket, mycket värre. Och det tyder på deras qillatul aman. Hur lite pålitlighet de har. Hur mycket yani, ondska som kommit till dessa människor. Och självklart, det här är ju inte alla. Men att redan då efter tredje generationen skulle det börja komma folk som är svaga i sin tro. Och folk som då börjar att bete sig falskt och felaktigt. Så vad gör de då för någonting? De vittnar trots att de inte är pålitliga vittnen. De är inte ärliga. Och de skäms inte och svär på Allah subhanahu wa ta'ala då de vittnar. Och han nämnde också وَيَخُونُونَ وَلَا يُؤْتَمَنُونَ. Man litar inte ens på dem. De är inte ens pålitliga. Och trots det sviker de och bedrar dem. Man har inte ens litat på dem och de sviker och bedrar saker de inte ens har anförtrotts. Vad ska vi då säga om de hade anförtrotts någonting? Så subhanallah, det tyder på qillatul amana. Hur pålitlighet eller amana kommer att minska innan domedagen. Och därför nämndes det också i hadithen att då en man kom till profeten alaihi salam och sa Rasulullah mat as-sa'a, när är domedagen? Då så sa han idha du'iyat ila amana. Då pålitligheten försummas, försvinner. Ja, det är ett tecken på att domedagen är nära. Att folk inte blir pålitliga. Att folk bedrar, folk luras och bara tänker på det världsliga. Och sen så sa profeten alaihissalam också en egenskap av dessa människor. وَيَظْهَرُ فِيهِ مُسِّمَن. Och vissa av dem kommer att märkas på ett simen som kan översättas till fetma. Ett av domedagens tecken är att fetma kommer att bli vanligt. Och det som menas i hadithen, som de lärde här har sagt, det är inte om det är naturligt att en person föds överviktig. Det kan hända att det ligger i en persons gener, familj, släkt eller liknande. Utan vad som här menas är att en person är smal, är medelvikt och frossar, äter för mycket av alla möjliga saker, överdriver eller israf, yani slöseri, och bara tänker på dunjan, bara tänker på att äta olika saker. Det här är från domedagens tecken, att fetma kommer att bli vanligt. Och jag vet inte riktigt om det här var lika vanligt förr som det är nu. Idag beskrivs fetma som en världsepidemi och dödar mer folk än svält. Har ni hört det? När man tänker på folk som är miskin och folk som dör, man tänker på fattiga barn och folk som svälter på grund av torka och liknande. Mer folk dör i välståndsländer som USA, Mellanöstern, Europa och liknande på grund av fetma. Det leder till diabetes 2, det leder till hjärt-kärlsjukdomar, det leder till olika former av cancer och liknande. Subhanallah. Och på vissa platser i världen är 50% av befolkningen överviktig. Och tyvärr, vissa av dem är muslimska länder. Är ni bara onyttig kost, noll motion. Han ska gå till moskén, det är 100 meter, han tar bilen. Ja. Frukost, Pepsi och jag vet inte vad. Det här, voilà, vi såg det med våra ögon. Folk lever väldigt onyttigt. Subhanallah. Och det här är från domedagens tecken. En muslim ska värna om sin hälsa. En av de frågorna Allah kommer att fråga oss på domedagen är om vår kropp. Hur vi tog hand om vår kropp. Och Allah subhanahu wa ta'ala har sagt i Koranen kulu wa shrabu wa la tusrifu. Ät, drick och slösa inte. Och vissa av de lärda har sagt att den här versen är grunden till hälsa, välbefinnande. Vill du vara frisk? Det är den här versen. Kulu wa shrabu wa la tusrifu. Ät, drick, slösa inte. Gärna ät och drick måttligt. Och därför säger vissa hukama att vi är en umma, vi är ett folk som inte äter förrän det att vi blir hungriga. Vi är ett folk som inte äter tills det att vi blir hungriga. Och när vi väl äter så äter vi oss inte mätta. Det här är hemligheten till hälsa. Att inte äta sig mätt. Och därför känner ni till hadithen också där profeten alaihissalam sa att den värsta tillbringaren som människan har fyllt är hennes mage. Det räcker för människan några tuggor som får hennes rygg att stå rak. Men om hon känner att hon måste, ni äta mycket, fästa på. Ät då och fyll en tredjedel av magen med mat. En tredjedel med dryck och lämna en tredjedel tom för luft. Genom du känner att du ska äta mycket, även då ska du inte äta dig full. ska äta måttligt och sluta äta innan det att du är mätt. Och det här är också något som läkare idag har påpekat, att många, om inte de flesta sjukdomarna, börjar från magen. Vad man äter. Väldigt, väldigt viktigt. Är det inte ens ett ordspråk? Du är vad du äter. Men hör, yani, det har stora konsekvenser på människan. Så man ska vara försiktig. Äta måttligt, och därför mashallah islam har kommit med fasta också, eller hur? Fasta, inte äta för mycket, regelbundet, inte äta vissa saker som är skadliga, och så vidare. Ja. Vi går vidare till nästa hadith. Och det berättas från Khabbab radiyallahu anhu. Då han en dag var väldigt sjuk. Så han gjorde el-kej. En form av medicin som vi kan berätta om. På sin mage. Och så sa han, om det inte vore så att profeten a.s.w. förbjudit oss från att önska döden, så hade jag önskat döden. Hur många från profeten sahaba radiyallahu anhum dog inte innan oss utan att få från detta världsliga liv. Men vi fick från denna dunja, den östes eller öppnades över oss. Och vi finner ingenting annat att investera den i än ett turab, yani i det som vi bygger. Nah. Khabbab radiyallahu anhum, som var från sahaba, levde lite längre än de andra sahaba. Och han levde efter dessa erövringar. Och här var han sjuk. Han hade något problem med magen, så han gjorde el-kej. Och el-kej är den sista formen av medicin. Och den är makro, den är ogillad. Men om det inte finns någon annan medicin, så är den tillåten. Och vad är el-kej för någonting? Det är att man värmer metallföremål eller liknande. Och bränner vissa platser på kroppen. Som under foten och liknande. Det är lite som akupunktur. Att vissa punkter på kroppen, om man värmer dem, släpper smärta på andra delar av kroppen. Och så vidare. Och det här är egentligen makroh, som det har nämnts i hadithen om de 70 000 som går in i Jannah utan hisab. Och från deras egenskaper, la yaktabun, att de inte gör el-kej. Men att här sahaba gjorde det och liknande tyder på att det är tillåtet, men det är bättre att lämna det. Men om det inte finns någon annan medicin, så är det tillåtet. Och självklart utförs då av en specialist. Så han säger då här att om det vore tillåtet att önska döden, hade jag önskat döden. Det är inte tillåtet att önska döden i islam. Allah subhanahu wa ta'ala har förbjudit det. Profeten a.s.w. han sa, ingen av er ska önska döden på grund av en motgång som drabbat honom. Så det är el-asl, det är grunden. Varför? För att är du muslim, du praktiserar det, så är livet bara gott för dig. Som profeten Muhammed sa a.s.w. Khairukum, den bästa av er, är den vars liv är långt och gärningar är goda. Och den värsta av er, sämsta av er, är den vars liv är långt och gärningar är dåliga. Så det långa livet, ett längre liv, ökar bara den troende i godhet. Genom varenda år som går ber du tusentals raka'a till Allah. Du fastar 30 dagar. Du gör si och så mycket goda gärningar. Eller hur? Så ett långt liv är bara positivt för de troende. Men det är bara negativt för de som då avviker från sanningen och inte gör tauba till Allah subhanahu wa ta'ala. Så det är första el-asl, varför man inte ska önska döden. Men om man måste önska döden. Profeten Muhammed a.s. han sa, men om ni drabbas av en motgång och känner att ni måste önska döden, så ska ni säga, o Allah, låt mig leva så länge livet är bättre för mig, och ta mitt liv om döden är bättre för mig. Så det är taqid, yani du begränsar din dua. Du överlåter den till Allah. Yani, låt mig leva så länge livet är bättre. Det är bara Allah som vet att om livet är bättre eller sämre för oss. Eller hur? Och om döden är bättre för oss, så ta då vårt liv. Så det är tillåtet, om man drabbas av en fitna, en motgång, att säga denna dua. Men att man då överlåter det till Allah subhanahu wa ta'ala. Men grunden är att man då inte ber om döden. Och sen nämnde Khabbab radiyallahu anhu att de flesta av sahaba som gått bort, som dött före honom, inte fick någonting av dunya. Och det här kommer att komma senare i boken, då han talar om de som gjorde hijra. och lämnade allting bakom sig. Och dog innan det att de fick smaka sötman av dunja. Och bland dem var Musab ibn Umayyah och liknande. Och det här kommer inshallah författaren nämna senare i detta kapitel. Och han nämner också hur Allah azza wa jall öste dunja över dem. Sahaba radiyallahu anhu som levde längre. Och hur de inte finner någonting annat att investera sina pengar i. Förutom ett turab. Att då investera i byggen, bygga hus och liknande. Vi går vidare till nästa kapitel. Bab, qawlullahi ta'ala. Kapitlet Allah azza wa jalls uttalande. Ya ayyuhannas, inna wa'adallahi haq. Människor, Allahs löfte är sant. Fala tawrannakumul hayatu dunya. Så låt er inte vilseledas av det världsliga livet. Wala yawrannakum billahi al-gharur. Och låt er inte heller vilseledas av den som vilseleder. Inna ash-shaytana lakum adu. Satan är sannoliken en fiende till er. Fattakhiduhu aduwa. Så behandla honom som en fiende. Inna ma yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Han kallar sitt parti endast till att bli från eldens invånare. Och så säger Bukhari, qala mujahid al-gharur ash-shaytan. Den som vilseleder i denna ayat är ash-shaytan. Så här nämner då författaren den här väldigt mäktiga versen där Allah subhanahu wa ta'ala varnar mänskligheten. Ni vet, i vissa ayat så säger Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhal ladina aman, eller hur? Och vem är det då han tilltalar? De troende. Men här säger Allah ya ayyuhannas, människor. Allah tilltalar i denna ayat hela mänskligheten, troende och icke troende. Låt er inte, inna wa'adallahi haq, Allahs löfte är sant. Och det här är också en sån här vers man alltid ska ha framför sig i livet. Alltid ska ha i hjärtat. Allahs löfte är sant. Vad är Allahs löfte? Att vi kommer att dö. Vi kommer att återuppstå. Vi kommer att rannsakas. Och vi kommer att hamna i paradiset eller helvetet. Det här är Allahs löfte. Gör du gott så kommer du hamna i paradiset. Gör du ont och Allah inte förlåter dig kommer du att hamna i helvetet. Det här är Allahs löfte. Och ingen är mer sanningsenlig i det han lovar än Allah subhanahu wa ta'ala. Allah la yukhliful mi'ad. Allah sviker inte det han lovar. Så inna wa'adallahi haq. Allahs löfte är sant. Och sen säger Allah subhanahu wa ta'ala, så låt er då inte luras av al-hayatud dunya. Låt er inte bedras, luras, föras bakom ljuset av det världsliga livet. Och det här är det vi nämnde innan. Yani dess lockelse, dess glitter, dess haram, dess strävan och tävlan i det världsliga. Låt er inte luras av detta. Och låt er heller inte luras och bedras av el-gharur, den som luras. Och det är här shaitan. Och så säger Allah, inna shaitan, yani tafsir. Vem är el-gharur? Det är shaitan. Shaitan är er fiende, så ta honom till er fiende. Allah subhanahu wa ta'ala har varnat oss för shaitan i så många ayah i Koranen. Eller hur? Och profeten Muhammad alayhi salatu wassalam, han är vår fiende. Och shaitan och hans soldater har ett mål som Allah nämner i denna ayah. Och vad är det målet? Att kalla oss till helvetet. Och han har olika medel. Han har olika medel, olika vägar. Han lurar folk på olika sätt. Han kommer med olika falska löften till olika människor. Eller hur? För samma lugn funkar inte på alla människor. Så shaitan, el-la'in, den förbannade, kommer till folk och lurar dem bort från Allah subhanahu wa ta'alas väg. Och därför så säger här Allah, varnar oss. Följ inte shaitan, lyssna inte på shaitan. Han är er fiende. Han är ingenting annat än en fiende. فَتَّقِدُوهُ عَدُوَ. Så behandla honom som en fiende. Hur behandlar man en fiende? Man vet att ens fiende vill en inte väl. Ens fiende vill ens undergång, ens förlust, eller hur? Och om ens fiende uppmanar till någonting gott, han ljuger. Om han uppmanar till någonting dåligt, det är det han vill. Att du ska halka och gå vilse, du ska gå under. Och det här är exakt det som shaitan gör. Att shaitan försöker här att vilseleda människan, lura människan. Han är vår fiende, han ger falska luften. Han förskönar det som är haram. Han försöker att förfula det som är påbjudet och det som är enligt islam. Men syftet var att få dig bort från Allahs väg. Få dig att hamna i helvetet. så behandlar shaitan till en fiende. Och därför som en av Salafs imamer sa, han förundrades över 10 saker. Man frågade varför accepteras inte våran dua? Och han nämnde 10 saker. Och han sa att en av dem var, ni påstår att shaitan är er fiende, men ni har tagit honom till er vän. Är det inte så? Många idag, många muslimer. Och säger, ah, shaitan, vi hatar shaitanen. Du kollar vilken väg de går i livet. Kolla vad de gör i sin vardag. Alltså, det är det shaitan sagt åt dem att göra. Och det är ett dåligt tecken. Så man ska ta shaitan till sin fiende och inte lyssna på honom. Och han nämner också vissa ulema att versen kan omfatta shayatin al-insi wal-jin. Inte bara den stora shaitan Iblis och hans parti, utan även mänskliga shaitan. Finns det mänskliga shaitan? Finns det människor som är shaitan? Finns det? Nej, det finns. Många vet inte det. Men Allah har sagt i Koranen, shayatin al-insi wal-jin. Det finns shayatin, yani onda varelser från både jinner och människor. Och de som kallar bort från Allahs väg, de som kallar till helvetet, de är shayatin. Vare sig de är jinner, demoner eller människor. Så man ska hålla sig borta från dessa människor och inte lyssna på deras kall. Och i detta kapitel så nämner författaren en hadith som berättas från Aban som sa att jag hämtade till Uthman al-Tahur vatten för att rena sig, till att göra wudu. Så han satte sig ner och gjorde wudu på ett perfekt sätt. Och sen så sa han, jag har sett Rasulullah sallallahu alaihi wasallam göra wudu på detta sätt. Han satt här och gjorde wudu på ett perfekt sätt och så sa profeten alaihi wasallam, den som gör en liknande wudu och sen går till moskén och ber 2 raka och sen sätter sig ner kommer att bli förlåten för sina tidigare synder. Och sen så sa profeten alaihi wasallam, la taqtaru. Men låt er inte luras. Så här nämner Uthman radiyallahu anhu i denna hadith hur profeten alaihi sallallahu alaihi wasallam gjorde wudu. Och det finns en liknande hadith berättad av Himran där det beskrivs i detalj hur han gjorde wudu. Och så sa han, så här gjorde profeten wudu alaihi sallallahu alaihi wasallam. Han tvättade allting 3 gånger väldigt perfekt. Och då så säger också ulema att det är det mest perfekta wudu man kan göra. Och här nämndes då den som gör en liknande wudu och sen går till moskén och i vissa hadither och ber obligatorisk bön blir förlåten för sina tidigare synder. Och i vissa hadither blir förlåten för de synderna han har gjort mellan föregående bön till kommande bön. Och det är ett bevis på, enligt vissa lärda, att den här gärningen inte förlåter alla synder. Utan den förlåter de små synderna. De synderna som har begåtts mellan bönen. Och det var därför han sa i slutet på hadithen, la taqtaru. Låt er inte luras. Vad menas med det? Att en muslim som hör sådana här texter, den som gör wudu perfekt blir förlåten. Den som säger si och så blir förlåten. Den som går till moskén blir förlåten. Han kanske förundras över sina gärningar. Och tänker, khalas, jag behöver inte göra toba. Jag är förlåten för alla mina synder. Och jag är förlåten för alla mina synder. Jag behöver inte göra så mycket extra goda gärningar. Eller hur? Men enligt många lärda, nej, du måste göra toba för att bli förlåten för dina stora synder. Det här goda gärningar förlåter de mindre synderna. Men Allahs fadl, Allah kan förlåta vem han vill för vad han vill. Men att man ska vara försiktig. Allah har alam vad som blivit förlåten. Är det stora eller små synder? Och Allah har alam om du blivit förlåten. Vem vet om din wudu och salat ens accepteras av Allah subhanahu wa ta'ala. Så låt er inte luras. Yani, lura inte er själva. Vi tror gott om Allah Azza wa Jalla. Allah förlåter. Allah accepterar. Men vi har mycket brister. Och man ska inte heller, som vi sa, vara naiv. Och tänka att kallas, jag är förlåten. Jag är på det torra. Jag är på den säkra sidan. Jag har en fot i paradiset. Nej. Du ska alltid vara rädd. Du ska alltid kämpa. Du ska alltid vara självkritisk. Ransaka dig själv. Och ständigt göra toba till Allah subhanahu wa ta'ala. Och ständigt, som vi sa, kritisera dig själv. Se dina gärningar som bristfälliga. Gå inte och tro att du är någon värsta sheikhen och värsta salih och gudsfruktig och så vidare. Nej. Alla är vi miskin. Vi har så mycket brister och tillkortakommanden. Så man ska alltid vara självkritisk och man ska alltid kämpa. Och man ska aldrig liksom slappna av. Som vissa sahaba sa, du slappnar av när du har satt dina båda fötter i paradiset. Finns ingen riktig raha. yani vila tills du har satt dina båda fötter i paradiset. Fram tills dess, det är en kamp. Det är en jihad för att komma in i paradiset. Varje dag och varje natt. Naam. Denna hadith bevisar också en till viktig sak. Och det är att den som gör wudu på detta sätt blir förlåten. Och det bevisar att vad när vi gör wudu, när vi gör en salat, en dyrkan till Allah Azza wa Jal, så måste den göras i enlighet med profeten Sunna alaihi salam. För att man ska få den belöningen som har utlovats. Ja, du kan inte göra slarvig wudu. Du kan inte göra en wudu som du själv tycker är bra. Nej. Hur ska vi göra wudu? Vi ska göra wudu så som vi har lärt oss i Koranen och Sunna. Hur ska vi be? Vi ska be så som profeten Muhammad alaihi salam har lärt oss. Sallu kama ra'aytumuni usalli. Och det är då det finns den här stora belöningen. Och att man också ber med inlevelse. Som nämndes i den andra hadithen. Att han står och ber utan att yani, yuhadithu nafsahu, stå och tänka på olika saker. Stå och vara tankspridd. Blir förlåten för sina tidigare synder. Så att man ber korrekt. Man ber med khushu, med inlevelse. Och inshallah man kommer att bli förlåten för sina synder. Naam. Så vi lär oss vad av detta kapitel. Att inte låta oss luras av det världsliga. Dunya, dess rikedomar, dess glitter, dess skönhet, dess guld, dess kändisskap. Alltså, det är ingenting jämfört med nästa liv. Och inte heller låta shaitan lura oss. Eller hur? Och inte heller låta oss luras av våra goda gärningar. Utan vi ska alltid kämpa och försöka göra bättre. Eller hur? Nästa kapitel, Bab Dhahab al-Salihin. Kapitlet att de rättfärdiga kommer att försvinna. Salih betyder rättfärdig. En person som är from, har taqwa till Allah Azza wa Jal. Här nämner författaren hadithen där profeten a.s. sa Yadhab al-Salihun al-awwalu fal-awwal. De rättfärdiga kommer att gå bort. Den ena efter den andra. Wa yabqa hufala ka hufalat al-sha'ir aw al-tamr. Och skräp kommer att finnas kvar, eller rester, så som resterna från sha'ir, vad heter det, heter vete, eller temr, dadlar. Ett folk som Allah inte bryr sig om. Ja. Så här nämndes i denna hadith att från domedagens tecken är att as-salihun, de rättfärdiga, kommer att minska. Och i vissa hadither Allah kommer att ta deras liv. De kommer att minska med att dö. Och det här har ju också nämnts i Sahih Bukhari. Då Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa La ya'ti alaikum zaman. Det kommer ingen tid förutom att tiden efter som kommer är värre än den som var innan. Sämre än tiden som var innan. Wa hakadha hatta taqumu sa'a. Och så kommer det fortsätta vara tills det att domedagen kommer. Yani varje tid, varje generation som kommer blir värre än den som var innan. Så pass att Abdullah ibn Mas'ud sa att idag är bättre än imorgon. Igår var bättre än idag. Idag är bättre än imorgon. Subhanallah. Och det här vet vi alla. Till och med fråga de äldre. Vad är det de brukar säga? Det var bättre förr. Och då talar man om relativt. Än 30-40 år. Subhanallah. Och vi ser nu sargen och ondska sprida sig otroligt mycket. Så rent generellt så blir varje tid som kommer sämre än den som var innan. Och de goda kommer att minska, de religiösa. Och kvar blir al-huthala. Al-huthala eller huthala. Som här betyder typ, de lärda har sagt, du vet när du hämtar dadlar, du plockar dadlar eller frukt från ett träd. Du tar de här fina, du lägger dem i en korg, du tar dem till marknaden. Du hämtar ris eller korn, du silar det och så vidare. Det som blir kvar, skräpet, de här missbildade, missformade frukterna, maskätna frukterna, lite halväckliga, ruttna och så vidare. Det där är huthala. Det här är det som kommer vara kvar. Och det här är liknelsen av vad? Folket innan domedagen. Och vad är, så sa profeten a.s. La yubali lahbihim. Allah bryr sig inte om dem. De är värdelösa hos Allah. De har ingen status hos Allah azza wa jalla. Som i andra hadithen. Där det nämndes att gutha ka gutha is-sayl, att innan domedagen muslimerna kommer förlora sin respekt och de kommer att bli som skummet på havet. Det är ingen. Vem bryr sig om skummet på havet? Den bara går med varenda våg som kommer. Det är något man hellre skulle slippa. Subhanallah. Och vad är sjukdomen de drabbats av? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Kärlek till dunja, det världsliga, och en avsky för döden. Inte det här är sjukdom som drabbats många muslimer idag. En förälskelse, nästan de är förtrollade till denna världsliga dunja. Och att de avskyr döden mer än allting annat. Så här nämndes då att de rättfärdiga kommer att försvinna och de dåliga kommer att öka. Och i vissa andra hadither nämndes det att de här dåliga kommer också att bli upphöjda av folk. Yakun as'adu an-nas bid-dunya Luqa'a ibn Luqa'a. Yani den sämsta fördömda personen, son till den fördömda personen, kommer vara den lyckligaste i dunjan. Det här kan man säga idag. Ibland vissa sådana här youtubers, jag vet inte, influencers. Vilka är de? Vad är det de pratar om? Vad är det för nytta de ger till folk i livet? Är det folk som ska vara förebilder för andra? Är det folk som har någon akademisk utbildning, som har någonting som är värt att komma med? Nej. De sitter och pratar om hur du ska sminka dig från dag till kväll, jag vet inte vad. Och onödiga saker. Det är folk som har noll status, lyfts upp till himlen. Någon får värsta famous för att de sjunger. För att de är vackra eller har en viss klädstil och liknande. Vad är det här för något? Är det så man ska värdera värde? Nej, det är det inte. Och det är från domedagens tecken. Och att man kommer att förlita sig på de opålitliga. Man kommer att tro på lögnerna och misstro de sanningsenliga. Och de dumma kommer att tala. Ruwaybida, de små. Rajul tafih yatakallam fi amr fi al-umur al-am. En dum person som kommer prata om stora saker. Också från domedagens tecken. Att de lärda kommer att dö. Folk kommer att ta okunniga människor till sina ledare. Som kommer att tala utan kunskap och vilseleda folk, vilseleda sig själva. Så det här är från domedagens tecken. Och varför nämner här Imam Bukhari denna hadith i detta kapitel? Vad har det med zuhud att göra? De lärda som Ibn Hajar och Ibn Battal, de nämner här att det är en indikation till oss att vi ska alltid eftersträva att följa de som är rättfärdiga. As-salihun. Det är de vi ska hålla fast vid, deras vägledning, och vi ska alltid eftersträva att vara som dem. För gör vi inte det så kommer vi att följa de dåliga. Och vad är då resultatet? Allah kommer inte att bry sig om oss. Vi kommer att vara värdelösa i Allahs ögon. Och vem av oss vill vara värdelös i Allahs ögon? Vem av oss vill vara någon som Allah inte bryr sig om? Wallah, ingen. Eller hur? Vi vill alla vara nära till Allah, älskade av Allah, att Allah ska skydda oss dag och natt och alltid vägleda oss till det bästa, eller hur? Men kommer vi att få detta om vi vänder oss bort från Allah? Om vi inte är rättfärdiga? Nej, det kommer vi inte få. Utan då är konsekvensen att Allah inte bryr sig om oss. Som skummet på havet. Det bara är i vägen. Har ingen nytta. Eller hur? Allah musta'an. Så man ska alltid eftersträva att vara från de goda människorna. Och att följa de goda människorna. Och idag finner vi tyvärr också att många muslimer tar dåliga personer till förebilden. Tar personer som syndar. Eller som inte har någonting annat, någon annan agenda än att synda. Att ta folk bort från Allahs väg. Ta folk bort från meningen med livet. Det här har blivit förebilder för vissa av människor. Om inte de flesta av människor. Och det är fel. Vilka ska våra förebilder vara? Det ska vara profeten. Ulaika alladhina hada Allah. Det är dessa som Allah har väglett. Så följ deras vägledning. Det ska vara sahaba radiyallahu anhum. Khayrukum qarni. De bästa av folk i min generation. Det är de vi ska följa. Det är de vi ska efterlikna. Och de som kommer efter och de som kommer efter. Och det är då vi kommer att få framgång. Men efterliknar vi dåliga människor. Då är vi det som kallas på arabiska för imma'ah. Att man är en blind följare. Nästan som ett boskap. Man går bara dit. Man föser boskapet att gå. Om folk gör bra, man gör bra. Om folk gör dåligt, man gör dåligt. Man vänder kappan efter vinden. Nej. Det är inte så muslimer ska vara. Muslimer ska ha en shakhsiyya, en personlighet. Ska alltid eftersträva att följa sanningen. Även om hela dunja skulle vända sig bort från sanningen. Så ska han inte följa folk. Och inte komma med det här dumma argumentet att alla gör. Hur kan vi säga att det är haram alla gör? Jättevanligt argument när man konfronterar folk. Varför gör du si och så? Det här är inte bra, det här är haram, det här är inte tillåt. Men alla gör, var inte hård. Vad har du för konstig islam? Vad har du för... Subhanallah. Jag följer Koranen och sunna. Det här är uppenbarelsen. Och är de flesta av människor på den rätta vägen? Har Allah sagt det i Koranen? Nej, Allah har sagt i Koranen, om du följer de flesta av människor, kommer de att vilseleda dig från Allahs väg. Subhanallah. Så thabat är thabat. Man ska alltid hålla sig fast på sanningen. Vi går igenom ett till kapitel, inshallah ta'ala. Bab ma yuttaqa min fitna till mal. Kapitlet, att akta sig från prövningarna av egendom eller pengar. Och han nämner där Allahs uttalande, innama amwalukum wa auladukum fitna. Era egendomar och era barn är sannoliken en prövning. Innama amwalukum wa auladukum fitna. Allah subhanahu wa ta'ala nämner i denna ayah att våra egendomar och våra pengar, våra barn, familjer kan vara en prövning. Och här kommer då en fråga, en fitna. Ordet fitna på arabiska, prövning kan vi översätta det till. Det har många olika översättningar. Är denna prövning bara negativ eller kan den också vara positiv? Båda och, ahsan. Beroende på situationen. Här nämner Ibn Uthaymin Allah Azza wa Jalls uttalande, wa nabluukum bisharri wal khayri fitna. Att vi kommer att pröva er med ont och gott. Så el fitna kan vara med ont och det kan vara med gott. Det är en prövning, en ibtila, en imtihan. Och goda pengar i rätt händer som förvaltas på ett korrekt sätt är någonting gott. Det är en positiv prövning som kommer att ge dig avkastning och belöning i nästa liv. Ta dig närmare till Allah subhanahu wa ta'ala. En rättfärdig fru och rättfärdiga barn är någonting positivt som kommer att ge dig lycka i detta liv och i nästa liv. Eller hur? Och därför nämndes det att min sa'ada från människans lycka i detta liv är en rättfärdig fru. Är det inte så? Och från en shaqa, eller från olycka i detta liv är en orättfärdig fru. Och samma sak för kvinnan, en är en man. Rättfärdig man är den största gåvan en kvinna kan få i detta liv. Och en orättfärdig man är den största plågan en kvinna kan få i detta liv. Så det är en ni'ma om man får detta. Och det nämndes också som en skatt av dunya. Att få en rättfärdig partner. Tu'inuhu ala amri dini. En kvinna som hjälper en i angelägenheterna av ens religion. Så det är en prövning. Men här nämns då att al-amwal och al-awlad är en prövning. Och det är, som Allah har sagt i surat al-Tawabun, adumun lakum. De kan till och med bli fiende för dem. Och när är detta? Det är om ens familj, ens egendom, ens pengar, ens världsliga distraherar en från det man skapades för. Allah skapade dig i denna dunia med ett syfte som vi alla känner till. Och det är att tjäna Allah, dyrka Allah. Testet, eller hur? Om du distraheras på grund av din familj, på grund av dina barn, på grund av dina pengar, från syftet du skapades för, då är de en dålig prövning, en negativ fitna. Adu, då har de blivit som en fiende för dig. Och ett exempel på det, man nämner här varför alla uppenbarade versen, det var att när folk skulle göra hijra från Mekka till Medina, så säger vissa personers fruar och barn, nej, åk inte, utvandra inte, typ det är farligt, stanna kvar. Och de stannar kvar. Då har det blivit negativt. Du har lydit dem med någonting som är gärna för ditt sämsta, någonting som inte är för ditt bästa. Då har det blivit en prövning, eller hur? Om en person har en partner, man eller kvinna, be inte, gör inte så här, fasta inte, låt oss ha haram hemma, fira jul, vi kan dricka alkohol och så vidare. Personen är svag, han älskar dem så mycket att han kan inte säga nej. Och börja kompromissa med religionen för att göra sin familj glada. Då har de blivit en adu, en fiende för honom. Eller hur? Så pengar, familj, barn kan vara, som man säger, en tvåäggad dolk. Antingen positivt eller negativt. Kan gynna dig otroligt mycket, föra dig närmare till Allah, en väg in i paradiset, eller motsatsen. Så det hela handlar om att inte missbruka dessa saker. Att yani, vara en muslim som använder ens egendom på ett korrekt sätt. En person som är med sin familj i ljuset av al-islam, Koranen och Sunna, lever ett muslims liv. Och författaren nämner i detta kapitel en hadith från Abu Huraira radiyallahu anhu, där han säger att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam säger: Ta'isa 'abdu dinar wa dirham. Ta'isa yani halak. Förgjord är slaven till guld och silver, till kläder, tyg och liknande. In u'tiya radi, om han får är han nöjd, om han inte får är han missnöjd. Här säger Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ta'isa 'abdu dinari wa dirham. Ta'isa yani förgjord, halaka wa saqat. Han, en person som faller, en person som är en förlorare, som kommer att gå under. Vem är han? Den som är abdu dinar wa dirham. Han är slav till guld och silver. Han är slav till kläder, tyg, möbler och vackra saker. Ta'is, han är en förlorare, han är en loser. En person som fallit. Här nämndes det abd, slav till guld och silver. Betyder inte att han är ordagrant, alltså mushrik, en person som dyrkar guld och silver. Men det betyder att han är besatt av guld och silver. Han är besatt av det världsliga. Han har gjort det till målet. Han ger företräde till det världsliga. Han låter det världsliga styra honom. Och det är inte han som styr det världsliga. Hänger ni med? Du ska ha dunja i handen och inte i hjärtat. Som vissa av salaf sa. Vad är zuhud? Avhållsamhet i dunja. Det är att inte bli besatt av det världsliga. Att kunna kontrollera ens strävan efter det världsliga. Att ha det i handen och inte i hjärtat. Om det är det världsliga som kontrollerar dig. Att du vaknar upp för dunja, du sover för dunja, du kompromissar med din religion på grund av dunja. Då har du blivit en slav till det världsliga. Är det inte så? Så här nämndes då att denna person är en förlorare. Och vad är hans egenskap? Det är att han finner bara glädje och sorg baserat på dunja. Får han dunja, Allah ger honom ett fint jobb, ett fint hus, en vacker bil, bra lön och liknande, så är han nöjd. Får han inte dunja, så är han missnöjd på Allah subhanahu wa ta'ala. Och det här är inte en troendes egenskap. Det här är en hycklares egenskap, som Allah har sagt. فَإِنْ عُعْتُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُعْتُوا إِذَا هُمْ يَسْقَطُوا. Får de, är de nöjda. Får de inte, är de missnöjda. Muslimen vet att Allah Azza wa Jal yaqdiru. Yani Allah Azza wa Jal delar ut och bestämmer vem som ska få vad. Allah Azza wa Jal, han är al-hakim, al-razaq, al-wahhab, al-mu'ti, al-mani, al-mu'ti. Den som ger, den som håller tillbaka. Allah Azza wa Jal ger och håller tillbaka av en vishet. Eller hur? Så muslimen är nöjd. Och till och med vet vi att Allah subhanahu wa ta'ala håller tillbaka dunja från folk han älskar. För att dunja är inte värt någonting hos Allah subhanahu wa ta'ala. Om dunja skulle vara al-mizan, en måttstocken för att mäta människors lycka, då skulle Allah azza wa jalla ha gjort profeten Muhammad alaihi salatu wasallam till den rikaste människan. För han var den mest älskade människan hos Allah subhanahu wa ta'ala. Men vi finner att profeten Muhammad alaihi salatu wasallam ibland inte hade mat att äta på 2 månader. Förutom dadlar och vatten. Vi finner att han ibland var så hungrig att han knöt en sten runt sin mage för att inte känna av hungern. Och det här var den mest älskade människan hos Allah subhanahu wa ta'ala. Allah höll tillbaka dunja för honom. Och därför en gång när Umar radiallahu anhu kommer in till profeten alaihissalatu wassalam och ser honom ligga på al-hasir, på en säng av palmblad. Ni vet, det är väldigt strävt. Och då sätter sig profeten upp alaihissalatu wassalam. Han har ingen kläder på överkroppen. Så man ser de här märkena på kroppen. Och han kollar runt i huset. Och Umar, han ser ingenting nästan. Knappt någonting att använda. Möbler och liknande. Så Umar radiallahu anhu börjar gråta nästan. Och han säger, kolla, du, Rasulullah, du är Allahs sändebud. Det är den bästa människor. Och vi har kungarna från Färis. Liknande, de sitter på troner av guld, silver, siden, silke. Och kolla på hur du sover, Rasulullah. Ska vi inte fixa till din säng? Och då så säger profeten a.s. Tvivlar du i Umar? Det här är ett folk vars Allah påskyndat deras goda i detta liv. Och Allah har valt till oss det goda som finns i nästa liv. Är du inte nöjd i Umar att de får dunja och vi får akhir? Och så är jag nöjd. Subhanallah. Allah mustahan. Så lycka, framgång mäts inte i det världsliga. Utan lycka, framgång, rikedom, det är det själsliga. Allah, har du iman, har du kunskap, har du hälsa, har du en vacker familj. Det är rikedom. Det är någonting som följer med dig i graven, någonting som följer med dig i nästa liv. Pengar, guld, silver, bilar, hus, kändiskap. Ingenting av det här kommer gynna dig. hos Allah. Kanske du kommer till med skada dig hos Allah Azza wa Jalla på domedagen. Så tro inte att lycka ligger i pengar. Och man ska då inte vara som de här människorna som är glada om de får dunja, de är missnöjda om de inte får dunja. Var glad när du är en bra muslim. Du har iman, du har kunskap, du har bröderskap, du har vacker familj, alhamdulillah, du lever i afir. Det är lycka. Hur många rika människor är inte olyckliga? Allah musta'an. Vi har tre hadither kvar, men de kommer ta lite tid, så vi sparar dem till nästa vecka, inshallah ta'ala. Och vi avrundar för idag. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Jazakumullah khairan, wa barakallahu fikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jag har lite frågor här, om ni har frågor också. Kallas vi tala om frågorna en annan gång, inshallah. Är det sunna att ha specifika djur? Inte vad jag vet om. Hästar är sunna att ha, men det är inte så enkelt att ha en häst. Men profeten Alisa Sven har nämnt att hästar, det kommer finnas bara kvar i hästarna fram till domedagen. I skolan ska min bror läsa horoskop nästa vecka. Han får inte läsa horoskop. Han ska säga nej. Han ska vägra att göra det. När Allah säger amwal i Koranen, det betyder egendom. Det kan vara guld, silver, pengar och liknande. Och som du sa, bil, möbler, smycken. Allting av värde.
السلام عليكم.
يا هلا.
تفضل.